till sin söndagsskola. Inför det här mötet så har jag i veckor umgåtts med en text, flera bibelställen här. Det handlar om vägen. Vår vandring i vårt liv är ju en vandring på väg. Och där finns hinder på den här vägen. Det upplever vi, många av oss, av olika slag. Ibland kan vi se vägen tydligt och klart, ibland ser vi inte alls. Det är om den vägen jag ska tala här idag. Vägen till det världsliga livet, till himlen. Vägen till evigheten tillsammans med Gud. Det finns sånger som handlar om den här vägen. Jag vet en väg som leder till himlens sälla land. Väl förda genom mörker och prövningar ibland. Det är om den vägen jag ska tala idag. Jesus sa själv, jag är vägen. Sanningen och livet, den som kommer till mig. Honom ska jag sannolikt inte kasta ut, sa han också. Det är en gammal sång som mycket berör den här jag ska tala om. Där du går ska din väg öppnas dig, för dig, steg för steg. Från Matteus 7:14, där står det: och den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner dem. Jag tänkte på det, just den här bibelversen, när jag igår var i stan på Stockholms stadion och tittade på brotten som sprang. Det var så mycket folk. Och så tänkte jag, hur många i den här enorma samlingen av folk har någonting med Gud att göra? Satsa sitt liv på Gud. Och tänk på den här versen, det är få som finner den. Det finns ju en väg för oss alla, oavsett omständigheterna. Det här att vi ska sätta oss i rörelse, ta det här trosteget, att sätta oss i rörelse. Då den här vägen öppnas för oss. Var vi än är i livet, vi får ta ett steg i taget, steg för steg som det står i sången. Herre, han vet ju vilken väg vi ska gå. Han vill att vi ska gå en viss väg. Ordspråksboken 2024, där det står det: av Herren beror en mans steg. Vad vet en människa om sin väg? Gud, han har ju hela överblicken över vår framtid. Och själva ser vi ju bara en liten bit framför oss. Och när vi gör våra val, då är det ju på grund av våra erfarenheter och lite av känslorna i våra liv som vi väljer. Och ibland så kan det bli tokigt. Men när vi däremot söker Guds ledning, då visar han oss de rätta stegen. Det finns en väg som är beredd. I Efesierbrevet 2:10 står det: till hans verk är vi skapade i Kristus Jesus, till goda gärningar som Gud har förberett, så att vi ska vandra i dem. Vi ska vandra i den beredda vägen. Det här tanken att vår väg, vårt liv, är redan planerad innan du föddes. En stor tanke. Vi är inte ödesbestämda att gå en väg, utan Gud har faktiskt gett oss en fri vilja. Och det är den här fria viljan som kan ställa till det. Vi får välja. Antingen går du åt den vägen eller den andra vägen. Men Gud visar oss vägen, vilken väg vi ska gå. Och det står tydligt i psalm 32:8: jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du ska vandra. Jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig. Gud sitter inte som en passiv åskådare och hoppas att du ska finna vägen. Han vill lära dig och undervisa dig om den väg du ska vandra. Guds ord, där har du vägen. Vi är kallade att följa Guds ledning om vi vill ta emot hans ledning i vår liv. Uppåsboken 10:5: förtrösta på Herren av hela ditt hjärta och förlita dig inte på ditt förstånd. Och vi tittar i gamla testamentet. Josua, han skulle följa Guds ord för att få framgång. Vi läser ifrån Josua, första kapitlet, 7-8 versen. Jag var stark och mycket frimodig, så att jag blev fast vid och följer all den undervisning som min tjänare Mose har givit dig. Vik inte av ifrån den, vare sig till höger eller till vänster. Så ska du ha framgång vart du än går. Låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på den både dag och natt, så att du håller fast vid och följer allt som är skrivet i den. Då ska du lyckas i det du företar dig, och då ska du ha framgång. Gud uppmanade Josua att vara stark, frimodig och inta löftaflandet, frågetecken. Det står att Josua skulle vara stark och frimodig i att följa Guds ord. Det var den stora skillnaden. Och det gäller ju faktiskt oss också, att vi håller fast vid Guds ord, att lita på Guds ordet så som det undervisar oss. Då kommer vi ha framgång. Jag fick en bibelvers när jag döpte sig, var 10 år, som har följt mig hela livet. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Så viktigt det är att vara, läsa sin bibel och kunna så mycket verser i minnet och läsa hela, varje dag så är man Guds, har man Guds ord i sitt tankevärld. Gud är med dig i allt. Josua 1:9: har jag inte befallt att vara stark och frimodig? Var du inte förskräckt eller förfärad, till Herren din Gud är med dig vart du än går. Vi måste vara medvetna här att Gud alltid är med oss. Var vi än väljer så är Gud med oss. Och det gör hela skillnaden. Ibland lägger vi fel, men tänk då att Gud är med dig i varje fall. Jesus sa sig till lärjungarna innan han lyftes från det här ordet: och se, jag med er alla dagar in till tidens ände. Det finns en annan i gamla testamentet som han hade dålig självbild, och det var Gideon. Från domarboken 6, verserna 14-16: då vände Herren sig till honom och sa: gå i denna din kraft och fräls Israel ur midjaniternas våld. Se, jag har sänt dig. Han svarade: o Herre, hur skulle jag kunna rädda Israel? Min ett är ju den oansenligaste i Manasse, och jag själv är ringast i min fars hus. Herren sa det till honom: jag är med dig, och du ska slå midjaniterna som om det vore en enda man. Jag är med dig. Och då gick Josua. Han var med både Josua och Gideon. Jesus, han banar en väg för oss. Från Mika 2:13 står det så här: en som banar väg drar ut framför dem. De bryter sig igenom och tågar fram. Genom porten vandrar de ut. Deras kung tågar framför den. Herren går i spetsen för den. Det var kungen som banade vägen i den här versen. Herren som gick i spetsen för dem. Och han banar även din väg. Även om man kan vara pionjär ibland och få gå vägar som ingen har gått förut, så gäller det samma sak där. Han banar vägen för dig. Vi får ta de stegen vi kan ta och vågar ta i tro. För när vi tar ett steg och sätter oss i rörelse, då får vi se lite mer av den här vägen. Och jag har ett exempel här från en ung man som han skriver om en händelse i sitt liv. Han ska gå i bibelskola och det här illustrerar verkligen det här steget man vågar ta. Hösten kom, det blev dags att börja bibelskolan och jag gick till uppstarten. Nu hörde till saken att man skulle betala bibelskolavgiften vid första samlingen. Avgiften var 3000 kronor, men jag hade bara 10 kronor. Studierektorn uppmanade oss som var samlade att gå och registrera oss. Betala avgiften och sätta på oss den namnbricka som då fick. Om vi återvände med brickan på oss kunde vi komma tillbaka, annars fick man vänta tills avgiften var betald. Med sorg i hjärtat gick jag ut i vestibulen. Registreringen för oss som skulle gå två anval på övervåningen. Men för mig återstod att gå hem. Just då dök en tanke upp inom mig. Gud har ju talat på flera sätt att jag skulle gå tvåan. Jag funderade på om det fanns något mer jag kunde göra. Det enda jag kom på var i alla fall att gå upp på övervåningen. Han gjorde det. Han satte sig i rörelse i tro. Fast han inte hade någonting. Han gick upp på övervåningen och ställde sig. Och det gjorde jag. Som jag stod där kom en man fram till mig och sa: hur är det? Har du pengar till avgiften? Frågade han mig. Nej, det har jag inte. Här kommer de. För Gud har talat till mig att jag ska ta ut pengar till två avgifter, sa mannen, och överlämnade 3000 kronor. Jag tackade honom förstås, men jag stod och grät av tacksamhet en lång stund innan jag gick fram till registreringsbordet. Där har vi. Sätta sig rörelse. Ta det här steget som var så omöjligt. Det fanns inga möjligheter för honom. Ändå gjorde han det. Och det är ett litet trossteg han tog. Han tog det steg han kunde ta. För det är så här att om vi inte tar de små stegen, då kan vi inte ta de stora heller. Vi måste börja med de här små stegen. Och på den här vägen så finns det hinder. För Gud är mäktig att ta oss igenom alla de här hindren som finns på den här vägen. Som är hela vårt liv. Är ju en vandring på den här vägen. Vi tittar i andra Mosebok 14. 13-15 versen. Det är om Mose. Mose svarar folken: var inte rädda, stanna upp. Bevittna den frälsning som Herren idag ska ge er. Till så som ni ser egyptierna idag ska ni aldrig någonsin se dem igen. Herren ska stila för er och ni ska hålla er stilla. Sen sa Herren till Mose: varför ropar du till mig? Säg till Israels barn att de ska dra vidare. Här hade alltså Gud fört israeliterna ut ur Egypten. Och de stod framför Röda havet. Och Faraos här var de hackehälarna. De hade ju inte en aning vad som skulle ske. För de stod ju ett omöjligt hinder framför dem. Röda havet. En situation som var fullständigt omöjlig för dem. Hur skulle de göra? I det läget då sa Gud till Mose att han skulle uppmana folket att dra vidare. Nu fick de en förväntan. Att det fanns en väg. Men de såg den inte. Vi har ju historien, vi vet hur det gick. Sen vet vi att Gud, han öppnade ju den här vägen åt för dem. Och de gick genom Röda havet. Så min fråga är här idag bland annat: står du framför hinder på din väg? Jesaja 43:2. Om du än måste gå genom vatten, är jag med dig, eller genom strömmar, så skall de inte dränka dig. Om du än måste gå genom eld, skall du inte bli svedd. Lågan ska inte bränna dig. För Gud, han öppnar dörrar. Hur stängt vi än kan tycka det kan vara, saker vi ber om, omöjliga saker ibland. I Uppenbarelseboken 3:8 står det så här: jag känner dina gärningar. Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig, och en dörr som ingen kan stänga. Till din kraft är ringa, och du har hållit fast i mitt ord och inte förneka mitt namn. Det här fick Johannes skriva ner, som gällde en församling, en av de här fem församlingarna. Det finns inget motstånd som inte måste ge vika för Gud. Alla motstånd kan brytas ner. Och ett exempel, det är Jerikos murar från Josua 6:1-2. Jeriko var stängt och tillbommat för Israels barn, och ingen gick ut eller in. Och Herren sa till Josua: se, jag har givit Jeriko med dess kung och dess tappra stridsmän i din hand. För Israelitna var Jeriko fullständigt stängt med alla dessa höga murar. Och så står vi i vers 20: då upphävde folket ett härskri och man blåste i hornen. Ja, när folket hörde ljudet ifrån hornen upphävde det ett kraftigt härskri. Då störtade muran samman och folket drog in i staden, var och en rakt fram, och intog den. Det var ett hinder som de övervann. Det finns olika slags hinder för oss. Vi har i Jesaja 45, i de första två verserna: så säger Herren till sin smorde, till Koresh, som jag har fattat i hans högra hand, för att slå ner folken inför honom. Lossa bältet från kungars höfter och öppna dörrar för honom, så att inga portar mer är stängda. Själv ska jag gå framför dig, höjderna ska jag jämna ut, kopparportarna ska jag spränga och järnbommarna ska jag bryta sönder. Kopparportar och järnbommar, det är hinder. Gud, han går framför, han spränger och banar väg, spränger alla våra hinder. Jag har 3-4 hinder här som jag ska försöka. Den här dåliga självbilden som Gideon hade från Domarboken 6. Då vände Herren sig till honom och sa: gå igen din kraft och fräls Israel ur midjaniternas hand. Se, jag har sänt dig. Skulle jag kunna rädda Israel? Jag som är den minst ansenligaste av alla stammarna. Men Gud hade en lösning med Gideon. I vers 16: jag är med dig och du ska slå midjaniterna. Du ska slå dem som om de vore en man. Nu visste Gideon, nu var Gud med honom, och han gick. Han tvekade inte, han visste att Gud var med honom. Gud kan spränga din dåliga självbild också. Men var medveten om att Gud är med dig vad du än beslutar att göra. Ett annat hinder, det är ju fruktan, som det är Gideon av. Till och från, mer eller mindre. Ibland väldigt mycket. Fruktan är ett hinder för många att tjäna Gud. Är du rädd för att göra, gör det i alla fall. Det låter stor vishet i en gammal mans tankar en gång. Jag hörde. När vi tar det här steget trots fruktan, då tappar fruktan all sin makt över oss. Därför att Gud är med oss. Hosea 1:9. Har jag inte befallt dig att vara stark och frimodig? Var då inte förskräckt eller förfärad? Ty Herren din Gud är med dig, vart du än går. Ett annat hinder heter besvikelse, bitterhet och oförlåtelse. Det är många som har hamnat på sidan av Guds plan i sina liv på grund av besvikelse, bitterhet och oförlåtelse. Till och med har man lämnat sin gemenskap. Men Gud, han vill spränga de här begränsningarna. Efesierbrevet 4:31. Lägg bort all bitterhet, står det. Jesus, han tog allt det här på sig. Han tog ju all vår besvikelse och bitterhet på sig. Även sån som andra har gjort fel mot dig, han bar dig också på Golgata kors, så att de skulle kunna bli förlåtna som har gjort dig någon oförrätt. Nu går Jesus med oss i det här. Så kan vi i hans närhet vägra att förlåta. Välja. Välj nu. Nu har du valet. Välj att förlåta den som skadat dig. Och det är inte lätt. För köttet blir någonting helt annat. Vi kommer till punkt 4 här utav de här hindren. Men det är väl inget hinder är det att våga bli svag. Det kan vara svårt att upptäcka att det finns en styrka i svagheten. Att se sin egen svaghet. Vi vill vara så duktiga och klara allt själva. Men så länge vi själva försöker lösa saker och ting, så blir det ett hinder i vår andliga tillväxt. Att vi kan inte ta emot fullheten riktigt av Guds möjligheter om vi inte förstår att det finns en styrka i svagheten. Andra Korinthierbrevet 12:9 står det. Men han svarar mig: min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft ska vila över mig. Vilka ord! Att berömma sig av sin svaghet. Det här är inte slutet på en väg. Det här är början. Det är början på en underbar väg att kunna förstå sin egen svaghet. Att det finns en kraft och en styrka i det. För i Guds kraft och förmåga gå hela vägen, hur svårt den än ser ut. 1966 minns jag, då gick jag, när jag var 18 år, gick jag en bibelskola i Örebro. Och en av flickorna i den gruppen jag var med i berättade i början offentligt möte att priset de fick betala för att åka upp och gå de här 4 veckorna på bibelskolan, det var att de aldrig mer fick återvända hem. Och var portförbjuden. Hon offrade sin familj och sin gemenskap med sin familj för att gå de här 4 veckorna. Hon fick betala ett högt pris. Vidare kan det ta tid innan de här hindren bryts ner. Paulus, om man tittar på i Apostelgärningarna 23 och 28 med kapitlet om när han satt fängslad. Då talade Gud till honom på natten att han skulle åka till Rom. Att han skulle få åka och vittna i Rom. Han led skeppsbrott, han kom till Malta, blev flyttad till ett nytt fängelse och där var han i flera år. När kom han till Rom? Han kom så småningom. Men det tog tid. Det blir som Gud säger. Om vi inte ger upp, förr eller senare, öppnas din väg. För där du går, där ska din väg öppnas för dig, steg för steg. Ta de stegen du kan ta. Och när vi möter det mest omöjliga, då är han också mäktig att ta dig fram på den. Den väg som vi går på, det är ju Guds väg. Det är ju som en farbar väg. Jag ska avsluta med några år innan Trang Mangs gick hem till härligheten, så fick han en syn, eller som han upplevde det. Han kunde se den på något sätt. Och han ville att vi ska läsa det här idag, för det är så aktuellt idag. Och att det kan leda till ett andligt uppvaknande. Och det har att göra med den här vägen jag talar om. Ljuset på den här vägen. Det hände en ganska tidig morgon för en del år sedan. Utan att tända lampan drog jag upp rullgardinen och slog mig ner vid skrivbordet. Ute var det grå dagar. Egentligen tänkte jag inte på någonting, utan fanns bara till och lyssnade till det lilla böneljudet från mitt väsens innersta. Då hände det, helt plötsligt såg mitt inre öga en väg. Inte en körväg och inte heller en stig. Det var närmast någonting som liknade en bättre promenadväg på några meters bredd. Nej, det var ingen andesyn. Jag var inte i trans eller hänryckning, utan alldeles klarvaken. Och ändå såg jag vägen så tydligt och klart att jag närhelst jag vill alltid kan se hela bilden framför mig. Jag ser den just nu när jag skriver ner det här. Jag såg att vägen började vid en trång port och visste att den slutade i härlighetens värld. Men av det målet såg jag ingenting. Jag såg bara porten och början av vägen. Och längs vägens mitt låg en strimma av ljus som tycktes komma från en ändlös ljuskälla av ett slag som jag aldrig skådat. På vägens båda sidor var mörker. Vägen hade inga diken, inga staket. Men gränsen utmärktes av det konturlösa område som fanns där ljuset och mörkret möttes. Gränsen var suddig. Jag såg människor som gick ut på vägen. Både män och kvinnor, unga och gamla. De gick inte i grupper. De gick inte ens par om par och bredd, utan alla gick en och en. Och det berodde därpå att en herre som lockat dem in på vägen hade sagt: om någon lyssnar till min röst och upplåter dörren, så ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Någon. Jag med honom och han med mig. Det där betyder att i Kristi sanna efterföljs innersta finns ett rum som reserverats endast för honom. Och dit ingen annan varken kan eller får komma. Det där människor var klädda i vita kläder, bländande vita kläder, som stund efter stund fick sin renhet förnyad. Inte därför att de bad om att hungrande efter sekundlig renhet, utan därför att de vandrade mitt på vägen under ljuset. Rakt under strimman av det övernaturliga ljuset. Reningen i Jesu blod var konstant och pågående process. Och jag såg deras ansikten. Det var ljus över dem också. Fast många av dem var märkta av både ålder, sorg och sjukdom. Och det skenet var både en återspegling av det inre ljuset och en utstrålning av det ljus de bar inom sig. Gärna hade jag med mina egna ögon velat följa dessa människors vandring ända hem. Men jag fick inte. Jag var tvungen att vända blicken mot vägens början och den trånga porten. Och där såg jag en stor mängd som stannat. De hade stannat redan innan de gått in genom porten och kommit in på vägen. Och det märkliga var att många av dem tycktes vara glada. De var glada därför att de trodde sig vara på vägen, fast de aldrig hade gått igenom den sanna omvändelsens port. Och kanske det värsta var att mitt ibland dem rörde sig gestalter i prästrock och pastorsdräkt och evangelistmundering. Nej, det värsta var att jag såg skuggan av min egen bild i den här hopen. Ty vi har fuskat, vi som är kallade att vara levande organ för livet från Gud. Vi har blivit religiösa pratmakare istället för att vara fungerande organ för livet. Vi har garanterat människor deras salighet därför att de en gång blivit döpta till Kristus. Vi har garanterat att sökande själar blivit födda av anden, fast de bara har blivit födda av mänsklig påverkan. Vi har sagt att det är Guds barn bara därför att de är snälla. Vi har blivit religiösa kvacksalvare som i förtid intalat andliga sökare att de är födda av Gud, fast de bara är väckta. Och vi har ibland genom just detta avbrutit den andliga födelseprocessen. Resultatet har blivit att det finns massor av människor som tror sig vara på väg till himlen, fast de inte är det. Men Jesus sa ju att det skulle komma att bli så i denna tidens afton och avslut. Det står så här på en vers i Bibeln: då ska det vara med himmelriket som när 10 jungfrur gick ut för att möta budgummen. 5 av dem var oförståndiga. De tog ingen olja med sig, men de var på vägen. Men de hade inte tillräckligt med olja. Ingen olja, ingen ande och inget fungerande andeliv. Bara formerna och skenet, namnet och bekännelsen. Och de trodde att detta var nog. Men jag såg mer. Jag såg människor som gått in genom porten, upplevt nya födelsens under och kommit in på vägen, men som sedan gjort vägen till någonting annat än den var ämnad att vara. De hade stannat och gjort vägen till en rastplats istället för att låta den vara en färdväg. De hade stannat, inte när det är ålder och tid, men de hade stannat när det gäller andlig utveckling och tillväxt. De hade stannat och börjat leva på minnen. Och somliga hade bara stannat och somnat. Men alla hade det glömt, de paulinska orden. Dock, så vitt vi redan har hunnit något framåt, så låt oss vandra vidare på samma väg, säger Paulus. Men jag får mer. Jag såg människor som dragit sig ut ur det övernaturliga ljuset, som låg över vägens mitt. De hade dragit sig in i den grådagen som fanns på vägens båda sidor. Grådagen, där synen på både synden och saligheten var höljd i dunkel. Allt var dimmigt och grått och overkligt. Och den grå overkligheten gjorde att sådant som var en total omöjlighet på vägens mitt nu blev leksaker för både sinnet och talet och handlingarna. Och hur underligt det låter, blev de ting som fanns i mörkret på sidan av vägen
föremål för deras intresse. Lik Guds gamla Israel under ökenvandringen greps de av lyssna till Egyptens köttgrytor som de en gång hade lämnat. Lyssnaden blev inte bara ett visat intresse. Lyssnaden växte till åtrå, en hunger som fångade deras tankar och känslor, lade beslag på deras drömmar och fantasier och gjorde att de i verkligheten befann sig på sidan av vägen, trots att det skenbart fanns kvar på den. Sedan hände det kusliga. Sakta som skuggor gled de bort ifrån en väg som saknar både staket och viken. Bort ifrån en väg som de en gång under tårar och böner sökt sig in på. Bort från det levande hoppet och in i hopplösheten. En hopplöshet som de själva inte kände av, ty de var döda. De hade förlorat förmågan att uppleva en andlig kris. Det är det allvarligaste, tycker jag, i det här han skriver om angst. För sedan han hade sett den här synen, då sjönk han ner på knä. Och han önskade av hela sitt hjärta att jag hade varit minst ett halvt sekel yngre än jag är nu och haft möjligheten att på ett bättre sätt än vad jag gjort att satsa mitt yttersta för att Gud, att Guds heliga ande skulle få frihet att bruka mig på ett bättre sätt än vad han kunnat hittills. Och det här har talat till dig så starkt. Jag är 70 år nu. Det mesta av livet är borta. Och jag tänker så, jag ska göra allt jag kan. Kosta vad det kostar vill. Och jag tänker i den här församlingen att jag står här och talar är ett utav de sakerna. Jag vill så gärna göra det lilla jag kan. Så jag ställer en fråga här idag. Vilken väg är vi på som församling och som var och en av oss ska ta till oss? Är vi på väg? Är vi på rätt väg? Går vi Guds väg? Har Gud fått öppna dörrarna i våra liv? Har självbilden, frukten och besvikelsen och bitterheten fört dig bort ifrån vägen? Så vill han föra dig tillbaka och lämna det där bakom dig, allt som har varit så svårt. För där du går, där ska en väg öppnas för dig, steg för steg. Så jag tänkte idag, kan vi ta det här första lilla steget idag när vi sitter tillsammans? Sluta kämpa mot och välja rätt och gå Guds väg. Och låta kraften från Norrgata kors komma över oss och skölja över oss, så vi kommer upp närmare ljuset på den här smala vägen. De hade förlorat förmågan att uppleva en andlig kris. Jag ska avsluta med bön här. Kära Gud, tack att du vill och kan föra oss upp närmare dig på den väg, Herre, där ditt heliga ljus finns. Där sanningens ord, ditt ord, Herre, bokstavligt, vi vågar läsa och tro på det som är skrivet. Att vi kommer upp på den vägen, Herre. Förbarma dig över oss, var och en, som församling, Herre, att komma upp på vägen och få vara en ledstjärna för vår bygd, Herre. När vi sammanfaller över oss, Herre, och vi får uppleva det fulla ljuset, Herre, över församlingen, Herre.
Jag ber dig för alla församlingar i vår stad här och i vår bygd här. Du ska komma över oss med ande och kraft. Att vi slutar hålla på med sånt som är oviktigt. Och att vi börjar söka Guds ord och Guds ledning att komma upp på den väg som du har gett oss genom ditt ord. Herre, välsigna oss den lilla stunden här i Jön Åker idag. Lägg din hand på våra hjärtan, Herre. Utransaka våra liv, Herre. Och tack för att du är med oss, Herre. Vi vet att när vi går din väg, Herre, då finns det inga hinder, Herre. För du är mäktig att bryta sönder alla hinder. Välsigna vår bygd. Hela Nyköpingsområdet. Varje människa som tar ditt namn på sina läppar, Herre. Oavsett vad som har varit. Kära Gud, upprätta människor som bär på bitterhet, Herre. Oförlåtelse. Kära Gud, tack att du kan i förkrosselse böja våra hjärtan inför dig, Herre. Helige Fader, var med oss i fortsättningen av det här mötet. Vi tackar och prisar dig för vad du ska göra, Herre. Och vad du kommer att göra. För dina löften, de består. I Jesu namn, välsigna oss alla här idag. Amen.